Då hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är söndag kväll, matchen mellan Tottenham Hotspur och Arsenal är precis avslutad. Och Fabian Jalkemo, vi konstaterar att huvudstaden liksom Manchester, det är rött.
Fan vad du fick mig på bra humör där direkt, Jesper, alltså.
Ja. Men även om resultatet på just Tottenham Hotspur Stadium, det var väl inte vad du ville ha, va?
Alltså, nej det var det väl inte. Man måste ju faktiskt våga drömma. Det var någon som skrev, något United-supporter från England, som skrev att man skulle vilja att Arsenal vann för att vi ska säkra Champions League, för att det är löjligt att tänka att vi ska vinna ligatiteln. Men nu när vi har de här raka stegerna, så är det klart man måste våga drömma lite. De har inte gjort på väldigt länge. Och jag måste bara säga innan vi drar igång och snackar fotbollen, att jag har fan glömt bort hur mycket måendet påverkas av att ens fotbollslag gör att man känner bra känslor. Att man vinner fotbollsmatcher, att man är bra, att man börjar tycka om spelare. Så här, söndag är förknippad med ångest, man ska upp och börja jobba, klockan ringer. Nej, idag det har varit långkok, det har varit löp 13 kilometer. Och bara, alltså ett jävla studs i dojan. Det är ju på grund av gårdagen och det är på grund av vad Erik ten Hag gör med Manchester United. Och förlåt om jag redan nu är lite odräglig, men jag ska försöka att hålla mig på en balanserad nivå. Men jag var bara tvungen att säga det. Jag har fan glömt att det påverkar livet så jävla mycket, den här fantastiska sporten.
Ja, som du kvittrar här alltså. Men vi ska ju givetvis prata om matchen igår på Old Trafford. Men vi börjar väl med det som är färskt här då. Och det är ju givetvis då London-derbyt, där Arsenal då, för första gången någonsin då, tar 3 poäng på Tottenhams nya arena. Och det var ju, även om Ramsdale gör en väldigt fin match, så var det ju fullt rättvist.
Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Alltså Arsenal första halvlek, de pulveriserar Tottenham. Jag vet inte, du får avgöra om jag är överdriver och man är en pelrunkare, men jag skrev ju att Arsenal just nu världen, jag skrev Europa, men är man Europas bästa lag, som är ju per automatik världens bästa lag, de är så jävla självklara. Att man åker den här arenan som vi har pratat om, att man har haft, man har inte vunnit en match, och man har inte vunnit en bortamatch mot Spurs i ligan sedan 2014, att man är så fullständigt dominanta, och Spurs kan inte komma med sina skadebekymmer längre, för indirekt den enda som saknas i den här elvan är Bentancur. Att man väljer att spela Sessegnon före Perisic, det får man ju så sitt kast, det är helt idiotiskt. Men man möter ett snudd på ett lika ordinarie Spurs som de är Jesus borta. Och att man gör det på det här sättet, det nej.
Både du och jag, vi gillar ju att tjafsa med dem som gillar, ja, men både främst av Serie A men även La Liga. Och det var ju vatten på vår kvar i alla fall inför matchen när Bojan Djordjic intervjuar Dejan Kulusevski. Jag vet inte om du såg det, men där Kulusevski sa det att efter en vecka, han bara, hur ska jag klara det här? Det är en sån sjuk temposkillnad att gå från Serie A till Premier League. Men han har onekligen anpassat sig, men det var ju... ljuva ord för min del då. Men som du säger, det är ju pulverisering, och det är ju häftigt med just Arsenal, hur de kliver in i den här matchen. För alla där ute, även om vi har ändå slagit fast i den här podden att vi inte tror att de kommer att falla igenom. Sen kan det vara som så att City visar sig vara bättre i slutändan. Men jag tycker att det är för enkel analys att göra, bara att man säger så här att Arsenal ska inte kunna vinna ett guld, därför så kommer de att, eller då ska inte kunna vara så här bra, de kommer att klappa igenom. Men har man sett Arsenal, vilket vi gör vecka ut och vecka in, då vet man att det är ett ruskigt bra lag. Men samtidigt vet vi också vad nerver kan göra med ett lag, och jag ska inte säga att det drar ihop sig, men när största utmanaren då, Manchester City, igår förlorar Manchester derbyt, då skulle man ju kunna tro att det är ett Arsenal som kliver ut med lite demoner, på så sätt att de kanske är lite försiktiga och slår vakt om snarare går för ett kryss och låter Tottenham föra matchen och kanske är lite försiktiga i sin gameplan. Men istället för det då, så blir det ju så som jag faktiskt sa inför matchen, att vi har sett ett Tottenham som har enorma problem i första halvlek och ett Arsenal som bara går ut och kör. Men jag tycker det är jäkligt häftigt att man går ut och gör det där vi på borta plan. Den här självklarheten och det här trycket som Arsenal kan skapa, det är jäkligt häftigt att de står för det i den här typen av match. Och man får ju även utdelning. Det hade ju kunnat vara en större ledning i paus, men 2-0 är väl ändå tillräckligt, och det är någonting man även håller i andra halvlek, även då som sagt om Spurs har en del lägen i den, framförallt i den andra halvleken då. Men det är som självklarhet i allt Arsenal gör, och man ska väl, ja, vi vet att City ska möta Arsenal två gånger. Det är liksom halva ligan har spelats. Det kan hända väldigt mycket, men det ser otroligt bra ut för Arsenals del.
Det är som du säger, den här självklarheten bortaplan med historien som finns. Alltså att man gör det. Och vi har ju pratat jättemycket om att Arsenal har suktat efter ledare på planen. Folk som tar kampen. Och det är bara att kolla på den här situationen som är efter slutsignal. Alltså Ramsdale, han har ju, man ser att Richarlison knuffar på honom. Och sen så går han och ska hämta sin handduk och få den här sparken i ryggen som vi såklart förkastar. Hets ingår i fotbollen, men sånt där, han hamnar i fängelse för det. När de identifierar honom. Men man ser så här, Ramsdale, det är ett sånt jävla svin. Xhaka, Arteta får ju liksom springa och ta livtag om honom för att han inte ska springa och spöa på någon Spurs-spelare som kliver på Ramsdale när de ska fira med fansen. Och det är det här som Arsenal har suktat efter. Nu har man den fantastiska kvaliteten tillsammans med att de här utskrattade vissa av spelarna har blivit sådana fantastiska ledare på planen för det här fantastiska fotbollslaget. Och det är svårt att se, men det är till och med så att jag som motståndarsupporter, jag tycker att det är fruktansvärt underhållande att kolla på Arsenal. Jag kan verkligen uppskatta sättet man har gjort det på. Sen absolut, vissa kommer säga ja, men de har värvat för lika mycket som i stort sett alla andra klubbar. Det är inte en billig trupp, och nej, det är det inte, men man har fortfarande värvat så kallade okända spelare eller inte etablerade spelare, exempelvis Ben White, man tog någon från Brighton, man tog Ramsdale från Sheffield United. Sådana typer av spelare, inte färdiga världsspelare, utan man har utvecklat dem och varit ett lag som har varit utskrattat för bara, ja, men 12 månader sedan, när man började med 3 raka förluster och låg sist i Premier League, tills det här är nu. Och det är så jävla häftigt att se. Och jag sa ju där för några veckor sedan att jag pratade med Pierre Ertin. Han var ju på plats här, och man bara såhär, jag vill byta liv. Alltså United är fantastiska, men jag vill bara byta liv med honom. Jag vill bara vara Arsenal-supporter och uppleva det här. För fan vad roligt de måste ha.
Ja, Pierre Ertin som för övrigt är helt otrolig. Han var ju alltså på FA-cup-matchen Oxford borta. Det är ju det är nästan över gränsen. Alltså, det är ju spårat att han sticker på den typen av matcher när han bor här uppe i Stockholm. Det är bara att lyfta på hatten för Pierre och allt han får uppleva nu. Men du nämner att de har karaktärer, de har ledare, men de har ju i grunden egentligen inga vinnare. Alltså, det här är ju inte spelare som har vunnit saker. Alltså, vi har, nu är Gabi Jesus skadad. Vi har Eddie Nketiah, ja, han har ju knappt spelat seniorfot på tidigare om man ska vara ärlig. Han har gjort lite inhopp och så och fått starta just när det har varit skador. Vi har Saka som är ju en junior i sammanhanget. Även om han har fått uppleva väldigt mycket och är på väg att bli en världsspelare, så är det ingen spelare som har lyft några pokaler. Martin Ødegaard som har kaptensbindeln, han är uppenbarligen en ledare, men absolut ingen vinnare, även om han har varit i Real Madrids organisation. Det går ju liksom inte att ge honom någon kred för vad han Real åstadkom där. Och sen har vi Martinelli som kommer väl från den brasilianska tredje ligan. Xhaka och Partey, alltså de har, men ju nej, erfarenhet.
Partey har ju en La Liga. Är inte han den enda som har varit liksom bidragande? Ursäkta Jesus, men han har ju inte varit en startande spelare med Manchester City och en
nej, och det är ju Sinchenko också.
Det är bara Thomas Partey som har vunnit en respekterad liga i det här laget. Och de, ja, men går ut som du säger, att det vore så jävla rimligt om man är nervös med historiken med att City torska, att man har chans att gå, att man börjar kolla på tabellen, men att man går ut och gör det så här, det säger mycket. Jag tror det säger väldigt mycket om Artetas ledarskap. Vi såg ju det i dokumentären All or Nothing på Amazon, att vad han är för typ av person. Och det är många som hatar Arteta för att han, ja, men han är helt besatt av att vinna, och man blir ofta jävligt ocharmig då. Men de gör ju allt för varandra i det där laget, och det syns så tydligt både på och utanför plan. Och det är det som gör ett bra lag till ett fantastiskt lag som Arsenal just nu är.
Ja, det är väldigt häftigt att se vad som händer just nu. Och så får vi se om, alltså alla lag ska väl kliva in i en svacka, och det har ju faktiskt inte Arsenal haft någon. Och återstår att se hur länge man kan hänga på. Jag såg det att som snittet ser ut nu, då går de hade 69 poäng i fjol. I år går de för 99 poäng om det här skulle fortsätta. Det är ju väldigt svårt att se, men det visar ju en del vilket snitt de har. Och det här, många gånger har jag sett, kanske inte i Premier League men i andra ligor, så brukar man säga att det här var en svag säsong, topplagen stod inte upp. Det skulle väl kunna gå att sägas till viss del då, med tanke på vad vi har Chelsea och Liverpool. Men herregud, alltså det är många andra lag som har steppat upp. Det finns inga lätta matcher i Premier League i år. Så att, alltså det Arsenal åstadkommer, och som du säger, nu spelar de i Europa League, men jag tror många lag är rätt glada över att Arsenal inte spelar Champions League, för de hade ju varit jäkligt jobbiga att möta där. Så att, det är häftigt, och just den här anstormningen i första, sen kan man även ligga lite lägre, och Ramsey står för några bra räddningar, men det är ändå känslan är att det är ganska god kontroll defensivt också, så att de kan ju ta sig all matcher på olika sätt. Det var ju Newcastle de hade bekymmer med. Det försvaret fick de inte hål på. Men de har Eddie Nketiah, jag tycker jag har visat att han sköter det här bra. Sen tycker väl jag kanske att man är lite tunna i andra halvlek. Skulle väl kanske behövas ytterligare någon spelare som att kunna slänga in, och återigen, dyker upp fler skador. Ja, men då är man lite tunna. Gabriel Jesus kommer väl tillbaka snart. Men nu gick man ju miste om Mudryk här. Vi ska ju prata mer om honom senare. Men ja, det är svårt att missa det ämnet. Men jag tror inte att Arsenal lägger sig på latsidan här. Utan jag tror att man fortsätter att jobba på andra namn, för den här möjligheten den går ju inte att missa, och det var ju ett annat läge i fjol kan jag tycka, då det också var snack, och då struntade man i att värva in, men den här gången så tycker jag faktiskt man ska ta tillfället till akt att göra värvningen i januarifönstret, just av den anledningen att det kommer spelas Champions League på Emirates nästa år, och då behövs det en bättre bredd oavsett.
Men det är ju en helt annan situation nu kontra för en månad sedan, alltså innan VM-uppehållet, för då man var väl 5 poäng före City. Man trodde ju inte på riktigt att man, alltså alla trodde att City skulle vinna. Till och med Arsenal-supporterna, nej men vi tar inte det seriöst, och det är ju lite skyddsmekanik, absolut. Men nu är man på något sätt favoriter att vinna Premier League. Och förlåt Arsenal-supporter, men ni är det. Det är er titel att förlora nu, så är läget. Och då måste man chansa. Jag börjar ju känna, jag är ju på något sätt hyllat att United tar in Weghorst för att man ska tänka långsiktigt. Men hade Arsenal förlorat idag och vi ska åka till Emirates nästa söndag och kan gå upp på samma poäng med en match mer spelad, då kan man ju på något sätt känna, fuck, vi borde satsat alltså. För Weghorst är ingen spelare som man ska vinna en titel med. Men i den där situationen i Arsenal, man kan satsa för att öka bredden. Man måste tänka långsiktigt, men för att öka bredden, för att få in spelare som kan göra det bra redan i vår. För man är favoriter.
Ja, guldracet, jag håller med dig. Arsenal favoriter just nu. Det är deras titel att förlora. Men i och med då att City och Arsenal ska mötas 2 gånger så lever det ju absolut. Men jag såg, det är inte bara vi som gillar att dra snabba slutsatser. Jag såg Patrik Syk som är ju borta på Sportbladet. Han konstaterade att topp 4 känns avgjort. Och jag kollade sen till tabellen. Alltså det är ju 5 poäng mellan Spurs och Newcastle. Men jag delar den känslan av att det är de 4 lagen som är där uppe är ju solklara favoriter till att ta det. Alltså titta på utmanarlagen som i sådana fall ska ta sig förbi. Ja, alla de här lagen kan tappa. Inte
Brighton som är bäst.
Ja, men det är ju Brighton som är bäst. Det är de som skulle kunna då, känns det som. För att, jag menar så här, annars brukar det alltid kunna vara att man säger så här, nej men vänta bara, Liverpool tar 10 raka eller något av de andra topplagen. Men det ser man ju, det är omöjligt. Alltså absolut att Newcastle kan börja förlora matcher, men att Liverpool, Chelsea, Spurs eller något annat utmanarlag skulle helt plötsligt börja gå rent, det finns ju inte. Då ska ju trupp bytas ut.
Vet du vad jag reagerar mest på när du säger det där? Hur är det fysiologiskt möjligt att Tottenham är 5 poäng bakom Newcastle? Alltså Newcastle, ja, känns som de har vunnit 15 raka matcher. Och ja, Tottenham verkligen. Känns inte som att de har vunnit en match. Och det är alltså 5 poäng. Ja. Jag får inte ihop den matten. Men det är ju som du säger att många, om vi tar Liverpool som exempel, många har ju pratat om att men de är fortfarande favoriter till topp 4. De har en grundkvalitet. Men nu efter den här helgen, alltså först matchen mot Leicester som man kom undan med blotta förskräckelsen, sen förlusten mot Brentford, krysset mot Wolverhampton i FA-cupen, och nu pulveriseringen av Brighton, måste vi ändå säga. Det är 3-0 med mer smak, och Klopp säger att det är, nej men kanske den värsta insatsen och värsta matchen han har haft som i hela sin tränarkarriär. Och det är inga små ord, men krisen i Liverpool är fullständig, för det är väldigt mycket saker som inte står rätt till taktiskt, och det går att prata hur länge som helst om vad det är, om saker som hänger ihop med pressspel och försvar och ingen täcker upp. Men det är något, ingenting talar för att Liverpool ska vända på det här. Ingenting talar för att Liverpool helt plötsligt ska gå på en run och vinna 10 raka matcher. För det,
nej. Och det gäller ju Chelsea och Spurs också. Alltså Spurs har ju ett bättre tabelläge. Alltså i teorin så är det ju 5 poäng upp. Och de har väl 5 poäng upp till United också. Men United är en match mindre spelad. Det är ju inte mycket. Men att det ska ske så som insatserna ser ut. Alltså Spurs är ju, i varje match känns det ju 50-50. Och förutom när de möter topplagen då. Då är ju känslan att de alltid ska förlora. Men nej, jag håller med. Vi alldeles strax ska ge oss in på Liverpool-krisen. Jag har ju varit ute och uttalat mig lite där. Men Spurs då, du pratade ju om vad händer med Antonio Conte om det skulle vara som så att Arsenal på ett relativt enkelt sätt städar av Tottenham Hotspur. Och det var väl lite det som hände idag, va? Så vad händer med Antonio Conte?
Han räddas ju lite av andra halvlek för Tottenham. Jag fattar inte. Alltså, det är klart att Arsenal ger över taktpinnen lite till Spurs för att man leder med 2-0 på bortaplan. Men att Spurs fortsatt är två helt olika lag i första och andra halvlek. Det är samma mot Pallas match. Man imponerar att man vinner med 4-0. Man gör alla 4 mål i andra halvlek. Och innan det så hade man väl 10 raka där man släpper in första målet. Det är något som inte står rätt till. Jag fick inte uppfattningen att publiken vände sig mot laget eller mot Conte. Det var såklart frustrerat, men jag fick inte den känslan som var där jag sökte, som jag såg ändå framför mig. Men jag måste ändå säga att det här Spurs är ett trasigt fotbollslag, ett felbyggt fotbollslag. Jag tycker man visar det i match efter match. Och känslan jag har nu är att man kanske ska ta ett omtag och börja om. För det finns förutsättningar, det finns en arena, det finns en träningsanläggning, det finns ekonomi. Conte är inte rätt man för det här Tottenham. Conte är inte rätt man att förändra det här. Engin Son gör kanske en av de största floppsäsongerna, halvsäsongerna som jag har sett. Alltså att man går från att vinna skytteligan till att vara så fruktansvärt jävla usel. Så där måste man ta ett beslut. Tror man på honom, men det ska man ta in pengarna när man kan. Och Harry Kane, jag börjar mer och mer känna att han spelar Manchester United i sommaren. Och det kanske är bäst för alla tre parter i den historien.
Ja. Erik Niva var ju inne på det också. Han hoppades väl på Bayern München, men ja, när du säger det och med tanke på vad United också saknar, så är det ju kanske inte otänkbart att det blir så. Men gällande Conte, alltså, Arteta visar ju någonstans vad långsiktighet och tro på en tränare kan innebära. Men samtidigt är ju Conte en tränare som brukar få resultat på sina metoder ganska snabbt. Arteta har ju liksom fått bygga om ett lag och inte haft i närheten av ett lika färdigt lag som Arteta när han tog över Arsenal, så han har ju fått bygga om det. Så det går ju inte riktigt heller att bara säga att det ska vara att han behöver massa år på sig här för att bygga ett nytt slagkraftigt Tottenham. Han har ett bra lag här och nu, och det måste se betydligt bättre ut än vad det gör. Och det blir spännande att följa då med utgående kontrakt och som sagt stjärnor som man kanske måste göra annat med. Jag tycker att Dejan Kulusevski gör en pigg match. Jag tycker att det är han och Kane som leder den här offensiven. Lite oskärpa kanske vid vissa inlägg och annat, men jag tycker ändå att att han är bra och är ju ett konstant hot mot Arsenal, men hade ju gärna fått göra skillnad via ett mål och någon assist, men det ville sig inte riktigt från hans sida idag. Men pigg är han ju, och han jag bara hoppas att han får vara skadefri. Det är ju Richarlison och Son som får turas om, och det är nog bra om Son får kliva åt sidan här ett tag nu. Jag vet inte heller vad som har hänt med honom. Det är ju en personlig favorit, men det är inte formsvacka längre. Det kan det ju vara, men det har pågått alldeles för länge för att man liksom bara ska tro att det ska lossna i nästa match. Det är ett problem för Spurs, för att han är ju så viktig, och även om Kane har levererat så har ju Kane gjort betydligt färre assist i år, och det är ju för att han har ingen att slå fram om till längre.
Men det är de här matcherna som sådana har varit så fruktansvärt bra. När man möter höga backlinjer till lag som vill vara spelförande. Vi minns ju aldrig Spurs har straffat City historiskt. Det är för att Kane droppar och slår honom till Son i djupledet och till Dejan. Och när Son inte gör det så tappar Spurs sitt farligaste vapen de senaste åren. Och jag måste bara, när vi är inne på det här med vissa säger att kolla vad som händer med Arsenal när man har tålamod med Arteta. Och jag tycker att det är en av de mest slitna klyschorna som finns i fotbollsvärlden. För jag tycker verkligen att, det har jag sagt alltid i stort sett, att jag tycker att från dag ett så man har sett någonting i Arsenal. Och det gjorde man med Jürgen Klopp i Liverpool också. Man såg någonting, även om man spelade 2-2 mot West Bromwich och körde vågen. Man släppte in massa mål. När man fick in Van Dijk, när man fick in Alisson och Salah, då liksom gick det här laget som man såg tendenser på, som släppte in väldigt mycket mål men gjorde väldigt mycket mål, till ett av världens bästa lag. Samma sak med Arsenal. Man har sett tendenser hela tiden. Det har varit jävligt mycket platt matcher, men det har funnits saker. Sen jämför folk exempelvis med Ole Gunnar Solskjaer, att man måste ge dem tid. Det har aldrig funnits något i Ole Gunnar Solskjaer. Och som nu, det är klart det finns någonting i Antonio Conte, men det här Spurs under Antonio Conte kommer aldrig kunna utmana om ligan. Kolla vad Arteta gör, och de Spurs var tippade före Arsenal av i stort sett alla experter. Även du och jag som på något sätt stack ut, som hade Arsenal som på fjärde plats före Chelsea och United. Så just den där att man måste ge folk tid, jag köper inte det. Man ska ge folk tid om det finns tendenser att bygga på. Finns det inte där, så är jag för att sparka tränare tidigt. För jag tycker att man det är historiskt sett, men som Frank Lampard nu, ska ju ge honom tid. Det finns ingenting där.
Nej. Han ska bort. Men det är en som inte heller skrev.
Alla ska bort. Fan, vi kommer
ja,
komma in på
jag det. Gillade ju, jag gillade ju Petter Landéns tweet igår. Såg du den? Det var stora spark efter middagen. Fyra tränare som kunde få sparken. Och det var verkligen, det var riktigt bra.
Klopp inräknad.
Ja, Klopp inräknad, det var ju lite kul. Men en som ska få sparken, det är Hugo Lloris, va? Nu är vi färdiga. Nu får det räcka.
Ja, det får det faktiskt göra. Kan de skicka honom i januari, eller? Det är nästan...
Nej, och han är kapten också. Det är också så jävla problematiskt att han ska vara det. Ge tillbaka bindet till Harry Kane bara, så är vi klara med det. Men Spurs måste, det kommer inte hända något nu, och dörrvakten Forster är ju inte bättre, men jag tycker väl någonstans att det i sommar så blir det ju såklart viktigt för dem att gå ut och leta efter en ny första målvakt, för att han är gammal, han är inte tillräckligt bra, och det kostar dem för mycket helt enkelt. Men nu, vi släpper derbyt, North London Derby. Vi konstaterar att det är det ser fruktansvärt bra ut för Arsenal. Och så kan vi väl ta oss till redan nämnda då, Brighton och Liverpool 3-0, och vi får väl börja hos sportalaget, där det är inte heller lite samma diskussion som Son då, det var en spelare, men nu, det är inte formsvacka på Liverpool. De har spelat, vad har vi spelat, 20 omgångar nu, va? Ja, just det, är några som har försvunnit bort där, men alla lag står väl på 18-19.
Liverpool ja, har på 18.
Har gjort en bra match i år, sitter hemma.
Ja, kanske jag ska skicka över mig till Anfield mer, så att de börjar leverera. Nej, men på något sätt är det ju så. Och
det är väl så. Och det här var ju, det här var inte ens, ja, finns väl några godkända matcher där också, men det här var ju förmodligen det, och det säger man ganska ofta, man tar till de orden, men det här var det sämsta man sett. Men det här kunde ju slutat med betydligt större siffror. Totalt ja, överkörda.
Och det känns som att man konstant sitter och har den här debatten, vad beror det på? Är det Manés presspel? Är det att Thiago inte har kommit in? Är det att Henderson är äldre och inte täcker upp för Trent? Är det att man saknar Gini Wijnaldum? Är det Bobby Firmino inte lika bra som när han spelar falsk nio i den där rollen? Har Salah tappat? Har Van Dijk tappat? Jag vet inte, men det är något inställningsmässigt. Det är inte lika, man förlorar ofta, att man inte tar mest. Man har varit överlägsna i England i flera år i att ta mest maxlöpningar. Och nu är man inte ens, jag tror typ man ligger på 11:e plats. Och det är en jättestor anledning, men vad beror det på? Att man gör den säsongen man gör förra året, den våren är bland det bästa jag någonsin har sett som Liverpool gör. Man förlorar inte en match och nära på att vinna the lot, som man säger i England. Och sen att det går så här fort. Och Daniel Forsell, som har LFC-podden tillsammans med Robin Bylund, skrev en tweet som jag tyckte var jävligt träffande. Det värsta med hela förfallet är att det gått så jävla fort. För 8 månader sedan var vi nära på att vinna exakt allt vi kunde. Det gör det både svårare att hantera, acceptera och förstå. Och jag förstår verkligen att man känner så som Liverpool-supporter. Och om vi tar bort hantera och förstå, acceptera också i och för sig. Eller förstå. Om vi tar bort hantera och acceptera, för jag ska vara helt ärlig, jag njuter. Men jag har svårt att förstå det.
Ja, nej, jag förstår inte heller, även om vi har sett ett klopplag falla ihop så här tidigare faktiskt. Det får vi inte glömma. Att det var, men då var det väldigt lätt att peka på skador. Det är ju skador nu också, men inte alls samma utsträckning och inte på lika viktiga spelare heller. Men efter guldet, ja, det har vi tjatat om så mycket här. Och då trodde man ju så här, kan Klopps lag hämta sig, alltså kan de få tillbaka energin? Och så började man titta på Dortmund, vad som hände där i slutet, brintiden är över, finns inget energi, finns ingen energi kvar i ledarskapet. Men Liverpool tog sig tillbaka och gjorde ju en brutal, det går inte att konstatera, alltså, nu blev ju inte utfallet så som Liverpool-supportarna hoppades på när man klev in i april-maj. Det blev bara två titlar och de minst attraktiva titlarna då. Men det var ju ett Liverpool som över en hel säsong stod för en enastående prestation. Men sen vet jag inte vad som har hänt. Och, ja, jag skrev en tweet där Liverpool-supportarna, jag fick Liverpool-supportarna efter mig. Och det kanske jag ska ha, men det är lite mer för en diskussion. Jag tycker att, och det tycker jag väl också att någonstans de ska kräddas för. I många andra lag, när det går emot, så är ju den första bästa lösningen. Det är en... Alltså det är verkligen från lag till lag. Vissa supportrar har verkligen avgångskraven nära till hands. Medan andra supportrar är mer tålmodiga. Jag vet inte varför. I det här fallet så är det väl också mycket för att Jürgen Klopp har gjort otroliga prestationer. Och stått för en förvandling av en klubb. Och jag dessutom har ju omfamnat staden och laget. Och han är... väldigt likable, i alla fall för de egna. Men jag ser ju aldrig diskussionen uppe. Och man måste ju prata om den. Hur ser Jürgen Klopps framtid ut? Och man får svaret då att det är ägarnas fel. Det är det enda man får höra. Att det är FSG out och att de spenderar för lite pengar. Samtidigt också som så fort något annat lag står för dyra värvningar, då är man där och pekar finger och tycker att det där är vedervärdigt skött. Jag vet inte riktigt, vad vill man ha för typ av ägare? Vill man ha Bowley? Ja, men då kanske det kommer nu då, där det spenderas fruktansvärt mycket pengar. Och jag vet att Liverpool står för en... Ja, men de spenderar ju minst pengar. Alltså deras nettspendingssiffror ser ju väldigt bra ut, men det är ju inte så att man inte har värvat in dyrt, utan det är ju framförallt att man står för otroligt bra försäljningar. Har ju alla undrat hur de har lyckats sälja alla de här, Jordan Ibe och allt vad de heter, och Coutinho var ju fantastiskt, men man gick ju väldigt dyrt. Man har sålt väldigt dyrt under alla år, och det har då finansierats i spelartruppen. Och liksom, hela Jürgen Klopps gärning är väl att han lyckas trolla med, alltså det är därför man ser honom som en av världens bästa tränare och kommer att göra under en lång tid. Men det är väl för att han är bra på att kräma ut mycket ur ett lag. Och det gör han ju inte nu. Alltså han får ju inte ut någonting av det här laget. Och då ska man peka på spelare. Ja, men då hör man från alla Liverpool-supportrar att det är Fabinhos fel. Han är lätt att göra till syndabock. Men och vi måste rensa ut truppen. Ja, men då ska vi väl skicka era favoriter också. Trent, bort med dig. Du är värdelös. Van Dijk, du duger inte heller egentligen. Bort med dig. Ska vi göra det? Ska vi rensa ut, så är det ju väldigt många spelare. För det är ingen som kommer upp i den nivå som man har varit tidigare. Och det är ju Klopps... Det ligger ju på Klopps ansvar. Alltså, Klopps lag har ju aldrig varit så här, nej men det har funnits några individuella spelare som har klivit fram, utan han har alltid fått ihop ett lag som sitter ihop i pressspelet, offensivt, defensivt och omställningsspel, possession spelar ingen roll. Liverpool är alltid en jävla maskin. Det finns ingenting av det längre, och att bara peka på en ägare då, nej, jag säger inte att Klopp ska få sparken nu. Absolut inte. Och jag tror att han sitter jättesäkert en tid till. Men det måste väl börja diskuteras.
Ja, men det är just debatten som du är inne på. Att Liverpool, jag förstår verkligen Liverpool-fans att det är så jävla svårt. När man har varit med många av dem som man ser på Twitter, som hörs och syns, är ju folk i din och min ålder som är för unga för att ha upplevt Liverpool ens vinna någonting. De kanske var liksom 2-3 år när Liverpool senast vann ligatiteln. Sen gick det 30 år. Och att Jürgen Klopp kommer in, han tar till sig staden, han tar till sig laget, han förstår vad Liverpool är för typ av stan. Och dessutom så vinner han allt man kan göra. Och det är så lätt som mot sådana support att sitta och kommentera att är Klopp så jävla bra? Han har vunnit 4 titlar på, eller vad fan det är, 2 stora titlar i alla fall på, om den snart 7,5 år i Liverpool, och han pratas om som en av världens största tränare. Det argumentet går att ha, men det är som du säger, de här älsklingarna, det känns som att om någon skriver det på Twitter så blir man halshuggen, att man ens tar det som ett trollkonto. Men jag är nog faktiskt inne på samma spår som dig, att man måste börja ställa riktiga frågor, och man ser ändå respekterade Liverpools supportrar som ändå, vissa börjar ändå gå åt det här hållet. Sen är det ju bara alla är sämst, fuck alla, lite åt det här hållet. Men man måste börja ta en större fundering på vad Liverpool ska göra för att komma framåt, för kolla på laget. Fabinho, Thiago var värvade som succéspelare som skulle göra Champions League-vinnarna man utmanade om ligan och Champions League, och sen så värvar man Bayern Münchens bästa spelare den säsongen, kom in på det här kompletta mittfältet, och nu backlinjen man börjar Konaté från Leipzig som är en av världens mest lovade mittbackar. Man satsar i Darwin Nunez, man tar in Luis Diaz, man tar in Gakpo. Så att säga det här, ja absolut, som du säger, det går att kolla på netspend, men man blir ju lurad, för det är mycket investeringar i truppen. Sen om man jämför med Chelsea så då trollar man med små pengar, så är det. Men att bara peka på ägarna, att till slut så blev det nog att Klopp inte kan göra allt med inga resurser, det blir felaktigt, för man har resurser och man har en jättedyr och en jättevärd trupp. Sen har Trent egen produkt, Robertson värvades för 7 miljoner pund, ja, men det är ju länge sedan. Alltså man ska ju fortfarande ha förväntningar på dem som två av ligans absolut bästa ytterbackar, och det är ingen av dem nu. Och Van Dijk och Matip, det är ingen spelare på plan. Det är Alisson kanske gör sin bästa säsong, och Robin Bylund skrev där förut, Liverpool hade levt på nedflyttsplats som man hade typ Hugo Lloris i mål. Och så illa är det fan, för Alisson är deras bästa spelare och de ligger 9 efter halva omgången. Säsongen.
Ja, nej, det är galet faktiskt då. Ja, man får ju motargumenta. Men kolla på Klopp, han har ju trollat. Ja, men han trollar ju inte längre. Alltså, då får man väl ta in någon ny som trollar då. Alltså, det någonstans måste vi ju... Jag vet vad han åstadkommer. Jag fick någon meritlista där och tillsammans med dem i Netspend. Och det är fantastiskt. Alltså, Klopp har gjort det helt otroligt bra. Och återigen, jag säger inte att han sparkas här nu. Utan i och med att han har liksom fått fart på en upplaga som såg döende ut. Alltså han har räddat en patient på dödsbädden tidigare. Så ska han väl få säsongstarten även nästa år till att bevisa sig. Men en svag start där. Och skillnaden nu är ju att det är några andra topplag, va, som ser riktigt jäkla bra ut. Vi har redan pratat om Arsenal. Och de kommer nog inte bli sämre. Och vi har ett lag som vi ska prata om alldeles strax som du håller på. Som bara känns som att de har mullrat igång. Och City... som både har en bra tränare och spenderar väldigt, väldigt mycket pengar. De blir nog inte sämre och snart har ju Chelsea köpt halva världen. Så att det gäller ju faktiskt här att få fart på bitarna och faktiskt börja krama ut det bästa ur den här trasan på nytt. För det är inga dåliga spelare. Jag tycker att den där startelvan, jag har sett hur bra de där spelarna kan vara. Men jag ser det inte just nu. Sen möter de ju världens bästa Brighton. Det är
jag
ju...
Jag tänkte säga det. Nu tycker jag att vi ska gå vidare och prata om det andra laget de mötte. Nej, för men... vilket... Alltså, De Zerbi. Alltså, både du och jag hade dålig koll på honom för att man inte kollar på de här. Nej, men förutom dem. Man kollar ibland, ser jag. Och då är det storklubbarna som gäller när det är toppmöten. Men man sitter ju inte och kollar på de här mittenmötena. Så därför, jag hade ju noll koll på De Zerbi. Och att han kommer in och på så kort tid gör det här. Alltså kolla vad han gör med Brighton kontra vad Graham Potter gör med Chelsea på kort tid, gällande att se linjer och se tydliga spelidéer och att man får en effekt på laget. Det är, ja, men bland det värre man sett, det är imponerande väg. Och i ett lag som Brighton som har blivit sönderköpt, de är så jävla fina.
Nej, men alltså det är sensationellt faktiskt. Och jag ska inte säga, det tar inte ner Potters gärning, det tycker jag inte. För att det han har byggt upp där och återigen de lirarna som får ut den här fotbollen. Sen spelar ju De Zerbi annorlunda och han har kanske tagit dem till ytterligare en nivå. Men det är ju bara sån otroligt vass rekrytering i den här tränaren. Och jag ska säga att jag vill snarare sett ner på honom när man hör alla Serie A-vurmare, Borrell, Wilbacher prata om den här fantastiska De Zerbi. Så har man ju bara liksom, lite tyst för sig.
De har haft fel så jävla många gånger, så man blir ju så.
Ja, lite så. Man ser alla de här Skamacka och gubbarna som flyttar över. Nu är visserligen det spelare. Men det kommer Bianchi. Över någon... Ja, men precis. Det kommer över någon gubbe som behöver tolk och man bara känner att det här kommer inte bli... Det blir bra, nu ska Brighton falla igenom, för det är vad den där truppen ska göra. Men så är det ännu bättre. Det är ju faktiskt det. Och det är så häftigt. Alltså, det vi får info om inför matchen, det är att De Zerbi har ju petat Trossard. Eller petat, han har ju läktat honom. På grund av att han har visat upp dålig attityd. Trossard har ju svarat med att han har varit småskadad. Men De Zerbi är stenhård. Storstjärnan Trossard inte med i truppen. Men det spelar ingen roll. Det är Mitoma som är någon... Ja, han har inte gjort någonting. Det är bara Gusten Dahlin som har koll på hans siffror sedan tidigare. Och till höger har vi Solly Mars som var någon form av nödlösning när Lamptey inte funkade. Han har ju spelat wingback och har ju varit aldrig något hot. När bollen kommer ut till Solly Mars i Potters bygge, då har man ju gått och gjort något annat, för man vet att det inte händer någonting. Nu är han Premier Leagues hetaste målskytt. Och längst upp springer någon 18-årig irländare man aldrig hört talas om. Och springer åtter runt de här mittbackarna. Det är galet.
Jag bara sitter och ler när du drar upp där. Och när man kollar på elvan och sen, vi måste ju prata om Danny Welbecks mål. Fy fan vad fint det är.
Ja, det är klass.
Jag älskar Danny Welbeck, och det är klart att United hjärtat klappar när han gör Rashfords målgest och gör 3-0 mot Liverpool. Men alltså, kollar man på laget och vad de har, alltså ett sittande mittfält med Caicedo och McAllister, som Caicedo som är så jävla bra, McAllister världsmästare, Estupian som har ersatt Kukureya helt fantastiskt bra, man har Luke Holwill som går från klarhet till klarhet, Chelsea-lån ska dock sägas, men riktigt bra. Och jag kommer ihåg när vi torskade mot Brighton i premiären och man var så jävla lack och tyckte att Erik ten Hag inte hade fått ordning på saker och ting, men det är väl bara att inse hur bra Brighton är. Och kollar man på tabellen så känns det nästan som att de borde ligga högre upp, att man kan man hålla den här nivån med prestationerna även när man inte möter storlag, så kan man ta ännu ett kliv och bli ännu bättre långsiktigt.
Ja, men så är det verkligen. Och jag har inte dubbelkollat de här siffrorna, kollar aldrig upp en bra story, men jag såg en tweet gällande Brighton startelva igår, och då konstateras att startelvan kostade då i övergångssummor 31 miljoner pund för 11 spelare.
Det är helt sjukt, och vi skiter i att kolla upp det. Det är roligare så.
Absolut, och då kostar Estupiñán, vänsterbacken, han kostar 14 miljoner pund, så han står ju nästan för hälften av de här övergångssummorna. Och du har nämnt McAllister, man skulle ju kunna tro att han kommer hem från det mest historiska VM-guldet, kommer tillbaka till Brighton. Man skulle ju kunna tro att han gör en Trossard och visar upp dålig attityd. Men nej, han är bättre än någonsin. Och det visas upp VM-pokal och det visas upp medalj. Och han går väl för Champions League här nu. Han kommer ju såklart bli såld här snart för dyra summor. Och så plockar de upp Yassin Ayar då från AIK, ska väl ersätta honom här på sikt i ryktet. Men det är jättehäftigt att se Brighton. Och för er som kanske väljer att så här, när de spelar ju oftast 16-tiden på lördagar, det blir oftast den matchen, eller att de spelar samtidigt som något annat topplag, och då ser man kanske inte Brighton så ofta, men det är väl värt att göra det, för det är fruktansvärt underhållande, och de kommer att lugga fler topplag i känslan.
Ja, men det är verkligen känslan. Så måste vi bara säga när vi pratar med Brighton, om Brighton, att en och en VP som vi kommer ihåg fick avsluta sin spelarkarriär på grund av hjärtproblem, har alltså tagits till ett sjukhus i Zambia för problem just där, har Brighton gått ut med nu. Så vi håller såklart alla tummar för att allt går bra med honom.
Ja, oerhört hemskt. Men som du säger, håller alla tummar där. Ja, vi släpper krisen i Liverpool och succén i Brighton, och kan väl prata lite Chelsea ändå, va? Nu har vi varit mycket fokus på Chelsea, men vi får väl, alltså du har ju varit provocerad, frustrerad, förbannad.
Det är ännu värre nu, kan jag säga.
Alltså, ja, nu, det är så. Ja, nej, men jag vet, du har ju hållit låda här i våra trådar, och nu får du väl bara lägga ut orden vad du tycker gällande den här värvningen och sättet som Chelsea presenterar den. Jag pratar givetvis om Mudryk.
Ja, men det är egentligen allting, om vi bara börjar. Alltså, får man snacka skit om en ukrainsk medborgare eller blir man cancellerad då, 2023?
Ja, men det blir det nog, men du får väl försöka men göra det, lite fina ord.
Ja, men är det något sätt jag ska cancellera ut mig själv på, så är det att såga Chelsea. Så nu åker vi. Nej, men bara om vi tar Mudryk, spelaren, till att börja med. Att det finns ett bud från 95 miljoner euro från Arsenal, och vi är inte ens halvvägs in i januari. Han har flörtat med Arsenal, han har lagt in Instagram-stories när han sitter och kollar på Arsenal och verkligen uttryckt hur gärna han vill gå till Arsenal. När han ser det här Arsenal spela för ligatiteln, att Chelsea då kommer in och hijackar den här, att spenderar 100 miljoner euro, 70 plus 30 eller 70 plus 40, lite olika rapporter. Och sen helt plötsligt ska han presenteras. Och när presenteras han då? Under matchen. Chelsea twittrar under matchen, mitt i, mellan två tweets, att Kepa räddar en boll. Ja, men då, Mudryk är klar. Välkommen till Chelsea. Här är Mudryk i en Chelsea-tröja. Vad fan är det som händer, Jesper? Alltså, och vi har pratat om hur mycket de behöver en mittfältare. Varför värvar de inte Enzo Fernandes? Det är typ samma pengar. Fine att det är mer upfront. Men man tar in Joao Felix, man har värvat Nkunku, man har Kai Havertz, man har Sterling, man har Ziyech, man har Pulisic. Jag kan fortsätta. Och nu tar man en likadan spelare, fast man inte behöver dem. Och dessutom, Todd Boehly som leker NHL och skriver så här 48 års kontrakt. Det är alltså 7,5 år plus 1 år i option. Och sen så delar man upp betalningen på alla de här åren för att man ska kringgå FFP. Och det är så jävla vidrigt. Och jag är så jävla rädd att hela fotbollen kommer gå i att Chelsea liksom startar här. Att Todd Boehly startar det här som kommer bli på något sätt slutet på fotbollen. Alltså jag vill inte säga det, men det City har gjort, mänskliga rättigheter, förkastligt på alla sätt och vis. Men som City har skött sitt övertagande, hur man har byggt om klubben, hur man tog Barcelonas sportchef, hur man har byggt Etihad Campus, hur man har värvat mycket, men inte på det här desperata sättet och hur man sprider ut allting. Jag föredrar fan det kontra vad Chelsea håller på med.
Ja, och så återigen det här ogenomtänkta i värvningsfilosofin, hur man jagar allt och alla och hoppar in i affärer kring spelare som, ja men känslan, det är väl klart att Chelsea har ett scouting-team som har koll på Mudryk, men det är bara känslan att Arsenal vill ha honom, ja men då, vi har ju mer pengar så då kan vi bara försöka sno honom. Men nu har jag förstått det som att Potter har haft samtal med honom och förklarat att han ville ha in honom, men det känns så opotters på något sätt. Alltså, Potter har ju alltid stått för verkligen genomtänkta värvningar med spelare som ska in i hans modell, och vet ju inte hur Mudryk är. Jag baserar hans siffror och då, det är inte nära att komma upp till en miljard. Liksom, spelat borta i Ukraina och visserligen är bra facit i Champions League, men gjorde väl inga mål mot Real Madrid som var den tuffa matchen i den där gruppen. Han kanske är fantastisk, det borde han ju vara med tanke på prislapp och intresse från även Arsenal då. Men det är ju väldigt mycket pengar som slantas upp, även om allt kostar en miljard idag i känslan. Men det är, jag vet inte riktigt vad Chelsea sysslar med för stunden. Och just som du säger då, presentationerna, och man skickar upp massa videos och filmer på Mudryk innan han är klar då, och försöker liksom peppa igång alla. Titta hur bra han är, ni kanske inte vet vem han är, men kolla på den här videon. Honom.
Ja, alltså så här, alltså innan de ska spela match så lägger de upp 4 bilder och så här reels på Mudryk i Shakhtar-tröja, så här drop Mudryk a message to show him some love innan han är presenterad. Alltså vad fan är det som sker?
Ja. Nej. Sen behöver ju Chelsea faktiskt kvalitet in. Det är ju så. De behöver ju få in bra spelare. Sen får vi se om Mudryk är det. Men ja, han blir ju, går väl rätt in också, kan jag tänka mig. Vi ska väl till ett arbetstillstånd här. Kanske går fort, ingen aning. Men annars så behövs det förstärkas. Men man tog ju 3 otroligt viktiga poäng idag mot Crystal Palace. Det var inte 3 säkra poäng, men det var ändå ett steg i rätt riktning tycker jag. Skapa lite mer målchanser, gör ju bara 1 mål. Det var väl till viss del en fast situation, en hörna strax innan, och så är det ju Havert som knoppar in den. Havert fortsätter att göra de få mål som Chelsea gör, men Palace har ju lite bra lägen, Kepa får stå för några bra räddningar. Ja, lite bättre är det väl. Jag tycker dock att det var en bra debut från Badiashile.
Ja, nej, men viktigt att få in honom. Vi har ju varit på Koulibaly som är jätteflopp, så det är viktigt att få in honom där när man ändå värvas för så mycket pengar. Han har gjort det bra i liga. Jag måste bara säga, Chelsea-supportrar, ni får jättegärna kommentera i avsnittsbilden. Det känns som att när vi har pratat Chelsea, vissa har skrivit om United.
Men alla håller ju med, jag ser ju alla Chelsea-supportrar.
Men vi pratar ju med Carl Hultin som klipper våran podd ibland, som jobbar på Dobb, som håller på Chelsea. Han skäms ju också över det här beteendet, så det känns ju som att, alltså jag kanske är lite överdrivet upprörd, men det känns ju som att Chelsea-supportrar inte tar det här till sig eller kan känna något med laget när man håller på så här. Men som du säger, det är en bättre match, och framförallt så är det jävligt viktigt för Graham Potter att man tar den här vinsten. Hade man tappat poäng idag och sen ska man åka till Anfield på lördag, vilken match det hade varit. Det kommer vara en otrolig ångestladdad och intressant match ändå, men Graham Potters öde hade stått på spel på Anfield på lördag om man inte hade tagit den här vinsten.
Ja, verkligen. Ordentligt krismöte där i den matchen. Får vi se vilka som kommer upp i någorlunda nivå och vilka spelare som är tillbaka.
Ja, men det är alltså Liverpool-Chelsea och Arsenal United nästa söndag. Vad fan är det för liga, Jesper?
Ja, den är helt otrolig. Det är sånt drama överallt. Så att det är häftigt. Bottenstriden kommer ju också bli gigantisk mot slutet här, med tanke på vilka lag som är där nere också. Alltså, pratade med Timmy här. Det blev ju bara värre för hans del. Och ja, nu kommer inte Frank Lampard träna den här klubben. Jag är förvånad att han sitter kvar söndag kväll. Han måste väl ryka imorgon måndag. När styrelsen tar sig tillbaka. De var ju inte på matchen här mot Southampton. För de har ju fått mota dödshot, har jag förstått som. Så de var ju inte på plats på Goodison. Och det blev ju inte en bättre situation då, av att man tappade 1-0-ledning till 2-1. Gamla fina Ward-Prowse står för vändningen. Och Nathan Jones, denna succé-tränare, kanske kan stå för en great escape ändå i slutändan.
Han sa ju där, det tog inte 2 dagar att bygga Barcelona. Och han visar nu.
han
är igång nu, han är igång.
Ja, verkligen. Och så har han sin egna Iniesta där på mitten då i World Prowse. Det blir spännande vad han, om Southampton åker ur, vad han tar vägen. Han har ju verkligen potential
Liverpool.
Ja, kanske. Spurs då, en av två där i mitten. Eller Chelsea också, alltså, det känns som att det är många klubbar som skulle behöva den typen av spelare.
Jag gillar att vi har gått från att se att Nathan Jones ska få sparken och åka ut Championship, för att han är en Championship-tränare tills han ska ta över Spurs på en vecka.
Men nu tänkte jag på Ward Prowse.
Jaha, okej, jag trodde att vi snackade Nathan Jones. Det var fan, nu är det lite väl stora svängningar va.
Nej, jag tänker på Ward Prowse. Nej, Nathan Jones, han ska vara jävligt glad att han är i Premier League. Han får nöja sig där, får vi se om han är det. Om det bara blir ett halvår eller om han får lite mer tid, det återstår att se. Det var lite andra matcher. Innan vi går in på Manchester derby, tänk om jag bara skulle att vi avslutar där nu. Men det ska vi inte göra, för vi måste prata lite lördag också. Men vi har ju också en svensk fullträff på St. James' Park. Sensationspokalen skulle delas ut, och den var länge i Fulhams ägo. Men Newcastle står för en otroligt viktig trepoängare. Och det är vår älskade Alexander Isak som får avgöra den här matchen. Och det var inget drömmål, men det är den där typen av mål han behöver göra fler av. De här tap-in-målen. Jag tycker alltid att det är något form av drömmål nästan. Eller inte drömmål, men det är aldrig de där liksom stå från en meter och bara raka in dem. Men det fick han verkligen göra nu. Och jag tycker att han var pigg i övrigt också, väldigt rörlig, när Newcastle gick för en trepoängare.
Ja, men det är så fint att han har den längden och kan bygga på kraften, men fortfarande den här speeden och avigheten. Det är ovanligt för en sån stor spelare i längdmässigt, men som du säger, att vi har varit inne på det, att han ska vara glad att Newcastle har varit så jävla bra, för att värvas för 70 miljoner pund, rekordvärvning. Om Newcastle hade haltat, då hade han blivit en scapegoat lite, för att han är skadad hela tiden och fansen hade kanske börjat ifrågasätta honom, pressen hade ökat. Men nu att han kommer in, gör det här målet, och att, alltså 89, det är last minute winner. En jävligt viktig match när laget slåss om Champions League-plats. För det är som du säger, det är verkligen inte klart, men nu är man ju favoriter till den där topp 4-platsen. Vi har inte riktigt tagit det seriöst, likt att man inte har tagit Arsenal seriöst på det här planet. Men det är bara konstatera, likt Arsenal, Newcastle är så här bra som man visar upp det. Och framförallt försvarsmässigt, alltså kolla hur många nollor man har hållit. Nick Pope, Trippier, hela den där backlinjen, Sven Botman som leder den. Och Dan Burns som är ett jävla geni som vänsterback. Vi ska sluta såga honom, han är ett geni, de ska inte värva någon ny vänsterback. Men jävla kul för Isak. Hur, jag måste bara fråga dig, du som AIK-are som har följt Alexander Isak länge, känns det så här extra jättemycket när man ser en sån här sak eller?
Ja, det är klart, alltså honom följer jag ju slaviskt, det blir ju så. Jag gillar ju att följa alla svenskar, alltså jag brinner ju för Kulusevskis insatser också, det har du ju hört. Jag är ju en svensk romantiker, men det är väl klart att Isaks framfart, den och jag ser ju honom, jag ser ju en enorm höjd i honom. Jag menar, jag ser Martin Ødegaard explodera nu. Jag tycker att Isak ska kunna ta de kliven också, bli en världsspelare, men han behöver förbättra vissa grejer. Men som du säger, han har ju bättre på styrka, men han har inte tappat snabbheten. Men han behöver bli lite mer av en killer in i boxen, få vara skadefri, få spela vecka ut och vecka in, och det kommer han få göra. Men det är också skönt tycker jag nu att Wilson och Wood, de levererar ju, så det är ju liksom inte heller någon stress det där. Han har en jättedyr prislapp på sig, men herregud, det är någonting Newcastle har, så är det pengar. Men nu kommer det istället upp tweets om att men det var 4 matcher, 3 mål, så att det är ju liksom, det är positiva rubriker från honom. Alla minns ju
mål var 87 minut såg jag.
Ja, exakt, och alla minns ju debuten på Anfield, så att det, liksom, trots att det har varit jäkligt ett skadeinläde för honom, så är det ändå positiva rubriker. Och det här kommer ju bli hur bra som helst med Champions League-spel nästa år också, och förmodar vi. Och förmodligen då en Isak som får mer och mer speltid. Men de är ju, alltså anledningen till att de kan vara försiktiga nu. Jag tycker de gör rätt. Sparsamt med inhopp här nu i början. Det är ju för att Wilson och Wood gör det bra. Men jag tycker man ser när han kommer in att det blir en dimension extra till Newcastle spel. Smolk i glädjebägaren då är Bruno Guimarães utskadad i paus. Det är inte bra. Får vi se vad om det plockas in någon ersättare. Han ska tydligen, verkade som folk trodde att han skulle vara borta en tid. Får vi se vad som händer.
Mm.
Men annars Fulham grymma. Mitrovic bränner straff på ett jäkla märkligt sätt. Ramlar, träffar stödjebenet och den går ju mycket riktigt. Så blir det en frispark istället.
Ja, det där ser man inte ofta. Det är helt sjukt och det var domaren snabb på det. Och Newcastle-spelarna började typ fira direkt att de var så påpassliga på just det där. Sen gällande Fulham, men jag tjatar om dem. Men jag tycker Palinha är så jävla bra.
Ja, han är bra.
Alltså man ser det här i den här matchen och känslan är, nu tar ju Roberto Martinez över portugisiska landslaget, men bort med William Carvalho. Alltså Palinha ska starta i det där laget. Men Fulham, alltså det här är en av de tuffaste matcherna på säsongen. Newcastle borta har det blivit att man åker dit och står upp jämnt mot dem. Det är så fruktansvärt imponerande. Newcastle är såklart bättre, men jag tycker att Fulham gör det bra. En sak som jag gillar gällande Alexander Isak också är att Eddie Howe visar, han tar ut Joe Willock som spelar på typ ett tremann i mittfält, sätter ner Joe Linton och vågar spela Alexander Isak mer offensivt. Så han kan ju spela på olika kanter. Han kan spela Saint-Maximin, Wilson och Isak för Almiron. Yes. Börja tappa det lite. Så det är ju bra att man det var ju lite oroande hur de ska spela de tre tillsammans, hur man ska få ihop det. Men det där känns som att Eddie Howe har stenkoll på.
Absolut, nej, jag tyckte också att det såg bra. Nu var det visserligen i en forcering då, men det där tror jag absolut att det finns möjligheter för alla de tre att få mer speltid. Du, vi har för din del sparat det bästa till sist ändå. Och för många andra då, Manchester United supportrar, så är det nu dags att prata Manchester derbyt. Och ni är tillbaka.
Ja, nej, men nu på riktigt måste vi faktiskt. Nu ska jag inte ens brasklappa för att jag har hybris. Nu har jag hybris på riktigt. Och det som är så jävla på något sätt, man glömmer hur usla United var i våras. Man förlorar 7 raka borta matcher under Ralf Rangnick. Man hatade som supporter alla spelare i stort sett. Det var ingen man hade svårt att känna någonting för vissa spelare. Man kände för Marcus Rashford av nostalgi och för vad han har gjort utanför planen. Men som fotbollsspelare kände man ingenting för någon. Och sen går det att ha argumentationen att Erik ten Hag har värvat för 3 miljarder. Det är en väldigt dyr trupp sen innan, men man ska komma in och förändra ett virus i en klubb. Och att han har gjort det här på ett halvår, jag kan inte ta det till mig hur fort han har gjort det. Och vi satt och ifrågasatte det efter 2 raka förluster mot Brighton och Brentford, men att man har tagit ett av fotbollsvärldens största virus och förvandlat det till en framgångssaga, får vi ändå lov att säga. Han har vänt, publiken är med laget, supporterbasen i stort är med laget, spelarna tycker om att spela med varandra, det syns så mycket det betyder för dem. Det ska Erik ten Hag ha så jävla mycket cred för.
Ja, det måste man säga. Det tog lite drygt 10 år att hitta rätt efter Sir Alex Ferguson. Men nu ser det verkligen ut som att man har lyckats. Och ja, det är ju en speciell match. Den man har lite så här delade, alltså det svänger lite fram och tillbaka. Första halvlek tycker jag Manchester United gör det riktigt bra. Det blir ju Fred och Casemiro på det centrala mittfältet, vilket ju skapar ett jäkligt bra block framför backlinjen. Och det är ju mest Ball City, men precis som vi kanske anade då, ett United som är livsfarliga i omställningarna. Och City skapar ju inte mycket, utan det är United som har chanserna, och framförallt då genom Marcus Rashford. Det var en bra första halvlek från Uniteds sida tycker jag.
Jag tycker United gör en defensiv komplett första halvlek. Det påminner väldigt mycket om när United spelar borta matcher i Europa, i framförallt slutspelet under Sir Alex Ferguson, när man var helt, man rörde knappt bollen, men man satte verkligen försvarsspelet, och mycket där var ju att Carlos Queiroz var ansvarig för försvarsspelet i de här matcherna. Men komplett första halvlek, och United är ju där laget, det är 2 superchanser, och då känns det lite som att man spelar med en man mindre, för Tony Martial skulle ju testa sent, han klarar fitness-testet, men han är inte bra i den här matchen. Och det kändes som att han inte var 100. Så att man gör den med en halv anfallare tycker jag ser väldigt mycket. Och det var ganska tydligt. Vi var ju totalt överkörda på centralt mittfält i förra derbyt när vi torskade med 6-3. Och att man då skickade ut Bruno Fernandes lite till höger som vandrar inåt. Och sen spelar med 3 manna centralt mittfält med Eriksson, Fred och Casemiro tycker jag var jätteviktigt. Och Eriksson och Bruno låg mycket på Rodri i uppspelsfasen i första halvlek. Och Fred indirekt punktmarkerar ju Kevin De Bruyne väldigt framgångsrikt.
Men du, det här med att man sätter in Luke Shaw som mittback då, det blir jättebra, men Är Martinez inte frisk eller? Han hoppar ju in och Harry Maguire är där också och Lindelöf är väl också frisk?
Ja, alltså Luke Shaw kom ju in efter VM och var så jävla bra som vänster mittback. Och Erik ten Hag vill ju ha en vänsterfotad mittback och Malaysia var jag jätteskeptisk till. Det var ju efter derbyt i höstas som hans plats rök. Han var ju ordinarie första fem matcherna ungefär. Eller Shaw startade väl de första två. Sen tog Malaysia platsen, men efter derby tog Shaw tillbaka platsen. Men skulle kunna vara att Erik ten Hag drog den här kommentaren. Varann åkte hem direkt efter VM. Såklart lättare när man förlorar, men Martinez var inte redo för första matchen. Och ten Hag hade ju sagt att han förväntade sig att han skulle vara i träning så att han skulle vara med första matchen. Så om det är någon bestraffning, om han ser någonting, jag vet inte. Jag är helt övertygad om att Martinez kommer komma tillbaka där och Shaw kommer ta vänsterplatsen. Men något sånt skulle det kunna vara.
Ja, nej, det funkar ju alldeles utmärkt och man ändrar kanske inte på ett vinnande lag, även om Martinez i allra högsta grad var vinnande också. City, man känner i första så här att det är någonting som saknas i det här laget. Det ser inte bra ut. Slarvas fortfarande en hel del och nej, men man har väldigt problem att ta sig förbi United, ett lågt stående United och även såklart farligt bakåt också. I andra halvlek tycker jag dock att City tar tag i det och blir betydligt bättre. Jag tycker att João Cancelo, som jag inte trodde skulle starta, gick att känna igen. Kevin De Bruyne, som jag tycker är blek i första, han börjar växla upp i den andra halvleken. Och till slut så får man 1-0. Och där och då kändes det, kanske inte som helhet, men när det kom målet så kändes det som att det var logiskt.
Ja, City helt överlägsna. Det kommer väl upp någon statistik efter 15 minuter i andra halvlek att man har 82% boll. Så det var en halvlek med helt två olika ansikten. Och United-spelarna låg inte rätt i pressen. Man kunde inte hålla bollen i 10 sekunder. Och där kände man på något sätt att den här klassskillnaden man ändå trodde fanns där finns fortfarande, även om United är väldigt mycket bättre. Målet de gör är alltså Kevin De Bruynes aktion där när han går om. Det är inte vem som helst som kliver om eller. Det är Casemiro han kliver in och sen Jack Grealish kommer där i en andra våg, svårt att försvara mot. Och det var ju, det ska dock säga, City skapar ingenting. City skapar ingenting i hela matchen. Det är halvchanser, det är så här bra blocks när Haaland får halvchanser, men överlag så lyckas man ju inte använder det här spelövertaget till att skapa chanser. Och där ska ju fortfarande United ha cred, även om man är svag i andra halvlek, att man inte släpper till de här chanserna. Men målet absolut var rättvist.
Ja, nu är det Casemiro han kliver förbi, men där har vi ju, alltså, Haaland i all ära med alla mål han har gjort, men han har ju inte förbättrat City. Alltså, City har ju inte blivit bättre som lag då. Sen kan jag inte peka ut att det är Haalands fel, men Casemiro är ju årets värvning.
Ja, det börjar faktiskt kännas som det. Och det är det som är så jävla häftigt när man ser, vi ska ju prata om målen såklart också, men när United gör 2-1, att man ser, ja, men Casemiros känslor. Och det är så svårt att ta till sig när man kollar på Rafael Varane och Casemiro. Jag har sagt det tidigare, jag kanske upprepar mig och är tjatig, men jag tycker det säger så mycket om det här United-laget och vad Ten Hag har fört in i det här och vilka professionella fotbollsspelare de här är. För Casemiro har vunnit 5 Champions League, Varane har vunnit 4. Att det betyder så här mycket för dem, att de är så besatta av att vinna och tar till sig klubben och tar till sig fansen och firar som de gör. Jag tycker det säger väldigt mycket om hur välfungerande allt är nu. För det hade varit lätt för dem att signa för United, tagit pengarna och liksom spela på halvfart, vilket många har gjort. Men den här besattheten att vinna hos tidigare mästare, jag tror det betyder så fruktansvärt mycket för laget.
Men du trodde kanske att du skulle komma undan, men vi måste väl ta elefanten i rummet ändå, va? För det är ju ett 1-1 mål som har fått... ja, det har blivit omdiskuterat
och, kan man inte säga.
Ja, och så här då, det finns väl stöd för målet i regelboken?
Alltså det är jätteluddigt, alla tolkar ju helt olika. Och jag måste bara börja med att säga att som jag ser på fotboll så det är såklart offside.
Alltså det, ja, jag tycker alltså det,
nej, men det påverkar.
Då får man ändra reglerna, då måste man vara tydligare, ja. För det där måste tas bort.
Ja, nej, men det är samma som den här situationen vi har pratat om när en försvarare spelar aktivt på bollen. För att han störs av en spelare offside så upphävs offsiden och han kan ta vara på det om man inte nuddar bollen tillräckligt mycket. Det är också helt sjukt. Men här, Ederson påverkas för att han tror att Rashford ska skjuta, så han står på ett annorlunda sätt. Akanji och Ake, eller vem det är som går mot bollen, vet de att Rashford inte kommer ta bollen, så är de först på bollen. Men de tar en annan löpväg för att Rashford går mot bollen. Och Och sen är det här med regelboken. Påverkar Rashford, det finns inget som heter påverkar han spelet, men nej, påverkar precis. Han motståndarnas aktioner. Och då är det så här, hur mycket ska man gå på att Ederson står på en annan fot? Ska Ederson, jag vet, alltså det går ju inte. Jonas Eriksson skrev ju att enligt honom så är det offside för att just det jag sa. Ederson påverkas för att han tror att Rashford ska skjuta och att försvararna påverkas. Och det är att påverka, att man påverkar försvararna med att ta en löpväg. Så jag landade väl i att jag sa så här, jag såg matchen med Dennis Kjellins mål på City och det första jag sa, alltså hade jag fått det där emot mig, jag hade kastat glas, jag hade varit vansinnig. Och det är på något sätt det bästa sättet att säga vad man tycker. Jag själv som gammal habil division 3-spelare och mittback, jag hade varit vansinnig, jag hade tagit rött kort om det där hade godkänt. Det är klart att det är offside.
Det här var ju långt innan VARs tid, men jag har ju åkt på ett sånt där mål. Det var alltså för de som följde svensk fotboll då, AIK Djurgården 2002 på Råsunda, en match som slutar 4-3 till AIK, men också ett derby, laddad match. Då är det Anders Frisk som dömer och då slår Djurgården en boll och då är, tror jag det är Andreas Johansson som bollen går mellan hans ben. Men han rör inte bollen, men den går mellan benen och så kommer någon gubbe djup och dunkar in den. Och folk bara liksom, vänta nu, han påverkar inte hans spelet. Alla står ju bara och väntar på att han ska ta bollen. Och då hävdade Anders Frisk efteråt, nej, han som slog passningen hade ögonkontakt med han som löpte. Så han började snacka om ögonkontakt. Så det har hänt förr och det är, jag tycker att så här, där tittar man på VAR-bilder, får man den möjligheten, då är det väldigt enkelt att döma bort ett sånt här mål. Men skitsamma, felaktiga domslut, det ser vi ju
men varje match. Men vet du en sak Jesper, det är så jävla mycket skönare att vinna på ett felaktigt domslut.
Ja, det är
helt fenomenalt. Nej, men alltså det är så fenomenalt att se när folk går in i kommentarsfält på Twitter och ska predika om hur fel där. Man bara njuter, alltså det är så fint i ett derby också.
Fabben, nu när det var så vettig här och så kommer du med det tillägget. Ja, okej. Okay. Ja, jag vet hur det är. Även om jag håller på annat lag då. Men 1-1 kommer där och det känns ju verkligen som att det vänder mentalt. Och Garnacho som kommer in, han står för en enastående prestation. Och givetvis då är det Marcus Rashford som väl drog baksidan i första. Men som spelar vidare och är ju riktigt bra i den här matchen. Och att det är han som får avgöra är liksom... Det är så signifikativt för läget och matchen och allting. Och Manchester United är tillbaka på allvar.
Jag tycker Garnachos inhopp är avgörande för matchen. Även innan vi gör kvitteringen tycker jag att han bidrar med någonting som inte finns. Han kan hålla i bollen, han kan driva den i fart och är jättebra. Och den kylan han misslyckas med första inlägget, att han ser och har... Alltså Kyle Walker har inte tagit jobbet hem. Och att Akanji står och sover där innan Rashford helt själv. Att han inte spelar tillbaka bollen, vilket många har gjort. Det är fenomenalt. Och de scenerna efteråt, jag har kollat på dem väldigt, väldigt, väldigt många gånger idag kan jag meddela.
Ja, jag förstår det. Du nämnde det innan, Martial gör ju en dassig match. Mycket, förmodligen på grund av att han är småskadad. Men herregud, det är vad man får av Martial. Han är gjord av glas, så att, det kommer han fortsätta att vara. Hur går snacket? Kommer det värvas in någonting eller nöjer man sig med Weghorst?
Nej, jag tror jag är ganska säker på att man nöjer sig med Weghorst. Det finns helt enkelt inga pengar och jag tror att ägandefrågan är väldigt avgörande. Det var Telegraph som skrev nu i veckan att man hoppas fortfarande på Q1, att det kommer komma ut nyheter snart. Nu har både Ornstein och The Telegraph skrivit det, men det är konstigt att det inte kommer mer information, kan jag ändå tycka. Jag lyssnade på The Athletics podcast om United, Randy Mitten. Han sa faktiskt, han bara, jag måste ifrågasätta mig själv som journalist och som fotbollstittare när jag såg Anthony värmde upp i paus och det var tydligt att han skulle komma in, så alla var helt övertygade om att Marcus Rashford skulle byta för att han skadade sig i 44 minuter som de var inne på. Sen säger Randy Mitten typ i 55:e så ser han Marcus Rashford och han har ju tagit för givet att nej, men det är Rashford som är ute. Då fattar han efter 10 minuter på plats på Old Trafford att nej, men fan, det är ju Martial som har gått ut. Vad fan är det här?
Ja, nej, alla trodde ju det. Det var ju väldigt märkligt när det var Martial ut och Rashford kvar. Men det var skönt att han det hade varit så trist om han skulle åka på någon liksom, muskelskada nu och missa någon månad. Det hade varit förödande för både honom och Manchester United. Men han är frisk och nu väntar Crystal Palace i veckan. Jag tänkte säga Arsenal, men det är ju faktiskt Crystal Palace här nu på bortaplan. Och sen då en otroligt häftig match nästa helg. Och där är det väl som så att det behövs en trepoängare om liksom guldhoppet ska leva.
Ja, så alltså ska vi vinna guld så måste vi vinna på Emirates. Eller, det måste vi väl inte. Alltså det är 9 poäng. Slår vi Pallas och kryssar, vi får inte förlora. Men ska man börja tro på det på riktigt så måste vi nog vinna. Och det är så sjukt nu med det här schemat vi haft. Det har varit Europa League, man har ju glömt. United ska alltså åka på ett dubbelmöte med Barcelona i februari. Och sen ska vi spela en dubbel semifinal i ligacupen mot Nottingham. Och sen är det FA-cupen. Alltså, hur fan ska de få ihop det här? Och truppens bredd kommer testas. Det blir en spännande vår för Manchester United, kan man lugnt säga.
Ja, verkligen så. Arsenal-matchen och Crystal Palace-matchen kommer vi ju att prata upp och ner av på fredag då vi kör igen. Då får vi även prata lite mer om City och Spurs såklart, för den spelas ju torsdag kväll. Men ja, City, det är ett prekärt läge, minst sagt.
Ja, det kan man lugnt säga. De måste ju verkligen vinna den här matchen, annars är det ju på något sätt, då känns det som att det är över. Då måste Pep börja fundera på vad man ska göra för att man får in Haaland som enligt mig är världens bästa nia, och man blir sämre. Och att man har de här höjderna som man visar i 30 minuter mot United i andra halvlek, men att man viker ner sig direkt mentalt efter målet, att man inte lyckas slå Everton, att man torskar mot Brentford. Det är precis som Liverpool, att man inte får ihop att de är dåliga, så får man inte ihop Citys toppar och djupa dalar. För de är så jävla kompletta på många sätt, men de får inte ihop det över 38 omgångar just nu. Så det blir jävligt intressant att följa Citys vår, för man vet inte. Snart tror jag vi kommer till ett skede där man kommer börja rotera lite och satsa stenhårt på Champions League för att verkligen vinna den. Så det händer mycket. Vad hade vi annars då? Wolves, imponerande seger mot West Ham måste vi bara nämna. Som vi har berömt. Och att man fick resultat nu. Och som sagt, Timmy och här, och vi sa ju att det har vänt för dem som har gästat Big Six. Men West Ham nere på nedflyttningsplats efter halva säsongen. Det är ett historiskt jävla fiasko.
Ja, det är betydligt alltså mer förvånande att de är där än Everton till exempel. Everton trodde vi skulle få det jobbigt, men West Ham såg vi kanske en liten dipp då, men att ett mittenlag ändå, men att de är där nere. Och jag tror att det kommer att spenderas pengar här ganska ordentligt innan fönstret stänger, för det är nog det West Ham behöver göra. Får vi se då om vad som händer med Moyes också, om de skickar honom. Och då, det var ju Timmy också inne på, det måste ju finnas en ersättare där också. Och, ja, det är kanske inte världens roligaste klubb att ta över nu. Men det, ja, vi får se här vad som händer med de här lagen härnäst. Det måste börjas vinna. Men jag tänker mig när vi ses på fredag, då ska vi prata upp helgens matcher. Och då får vi även prata vem som ska ta över Everton. För då, om det har blivit offentligt då. För det finns ju inte att Lampard är kvar nu.
Nej, men det kan det verkligen inte göra. Vi får se, det kanske blir 4. Kanske Leicester, Liverpool. Då har vi Leicester, Liverpool, West Ham och Everton som ska leta ny tränare. Som Petter Landén skrev. 5 plus tweets måste vi faktiskt säga till Petter. Det här är ju väldigt nedstämd Petter. 2 timmar efter en derbyförlust. Och han ska ha cred för den. Så fan, man ser redan fram emot.
Men det roliga med Petter Landén, han mår ju lite bra av när City går dåligt. För att han började ju faktiskt hålla på ett City som har skit. Och han mår ju lite, han köper ju inte riktigt Qatar-kulorna som har klivit in här, och att man är så överlägsna. Jag tror att han mår lite bra när det går dåligt, så att det är inga större bekymmer. Jag tror till och med att han accepterar verkligen att man inte tar ligan i år, men Champions League är ju trött på att åka ut, så det är fullt fokus där, och han för Premier League skull så tror jag att han verkligen känner att Arsenal får vinna. Vi får väl höra med honom, vi får bjuda in han snart igen och höra vad hans tankar kring det resonemanget. Men du, det här var ju en trevlig timme. Du var ju lika glad som jag hade förväntat mig. Får vi se om det är det efter Crystal Palace då, som spelas onsdag va, och Spurs torsdag. Det pratar vi om på fredag, och så pratar vi upp helgen som kommer då också, helt enkelt.
Ja, fan, vad fint det är med midweeks. Alltså att de bara kör, att Vi sa att det var jobbigt att de ställde in när drottningen gick bort, men vi fick ändå lite fotboll, och nu klämmer de in midweeks direkt efter jul. Så får fan inte noga Premier League-fotboll nu. Och som sagt, förlåt om jag har varit lite odräglig, men ni måste förstå att jag har mått piss i 8 år. Jag måste passa på att njuta.
Ja, det gör du rätt i. Jag ska lägga till det snart, med skit igen, men det tror jag inte. United är här i toppen för att stanna. Och det här är ju den Premier League, till stora delar liksom det Premier League som jag lärde älska. Man hade Arsenal, Manchester United i toppen. Man hade även Newcastle där uppe. Det är väl City ligger ju alldeles för högt upp. Men Liverpool var ju ett, och Chelsea, de började ju, alltså nej, de var där också. De, det var ju, jag började ju följa Premier League slav i slutet 90-tal. Och sen började de få pengar tidigt 2000-tal. Så de ligger ungefär någonstans där de ska ligga också. Och så Everton alltid dassiga. Men lyckades ändå lösa det på något sätt. Så att det är mycket som är sig likt. Och jag, alltså Arsenal United, det välkomnar jag verkligen. Och den matchen blir jäkligt häftig nästa helg. Det är två topplag och det är... Något av de lagen kan faktiskt vinna i år. Framförallt så tror vi på Arsenal. Men du, nu börjar vi bli långrandig här. Det är kallt i bilen. Jag tackar för en trevlig timme tillsammans med dig, Fabbe. Vi hörs på fredag och då hörs även vi och lyssnarna. Ha det bra fram till dess. Hej!